Alltså, får Karin här, vanföreställning att en förkylning varar i 3 dagar, eller hur? Jag brukar alltid säga nej, en förkylning varar i 3 veckor. Det är ju för jävligt.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack.
Och såklart ni som lyssnar. Du har ju dragits med en förkylning till och från i flera veckor under den här säsongen. Så det känns som att temat för just det här avsnittet passar ganska bra.
Mm.
Första frågan kommer från Lena.
Varför blir en del människor jättesjuka när de blir förkylda, medan andra inte verkar påverkas alls? Själv får jag alltid feber och blir liggande i flera dagar.
Det här då, att vissa människor när man blir sjuk får mycket mer symptom, det är faktiskt ingen som vet. Men det är ju så här att den här febern och den här inflammationen man får i början, man får ont i huvudet, ont i musklerna och så vidare, det dras igång av vårt immunsystem, den delen som kallas det medfödda immunsystemet. Och där har vi igenkänningsmolekyler som känner igen till exempel virusgenetiska material och känner att det här är ett genetiskt material som inte alls är från oss själva. Det här är livsfarligt, och så drar man igång de här symptomen då. Och då kan det ju vara så att vi har olika bra passform på de här molekylerna. Det kan ju hända att liksom det som sker efter att man har reagerat är lite olika genetiskt, så att någon kanske bildar mer av någon sån här substans. Till exempel, det finns sån här som heter interferoner som ger jättemycket feber när man har infektioner, virusinfektioner till exempel. Men det är otroligt lite utforskat då. Så att i princip säger man ju att alla har ju ett sånt här medfött immunsvar, men det varierar i kraftighet mellan olika personer, och det kan ju också variera beroende på vad det är, om det är virus eller bakterier och så, för de känns ju inte igen precis likadant, utan det här medfödda immunsystemet känner på sig att det här är ett virus eller det här är en bakterie eller, och lite grann vilken sorts virus, om det är ett DNA eller RNA-virus, så att man kan ju ha lite olika känslighet för de här olika mikroorganismerna.
När du och jag skulle ta pressbilder inför den här säsongen så blev jag helt livrädd. För dagen innan hörde du av dig och sa att du hade blivit jätteförkyld. Du trodde att det var adenovirus eftersom dina ögonvitor hade blivit rosa, vilket jag tyckte lät väldigt obehagligt. Men tyvärr gick det inte att hitta något annat datum, så jag gick till den här plåtningen övertygad om att jag skulle bli smittad. Jag höll visserligen andan när vi stod så närmast, vill jag erkänna. Men så här i efterhand, jag är verkligen helt förbluffad över att jag inte trillade dit. Det känns som ett mirakel att jag inte blev smittad.
Men du kanske har haft just det här adenoviruset innan. Eller också stod vi så långt från varandra och du höll andan så duktigt och så.
Ja, fast sen gick vi ut och åt vegansk kålpudding och drack öl. Så då satt vi mitt emot varandra, måste jag andas in hur mycket virus som helst.
Ja, det har rätt.
Så att, troligtvis har jag haft detta eller något liknande.
Mm, Eller också var jag inte så smittsam längre, även i Västerbord, jag har ju varit där.
Du var ju dödssjuk.
Ja, jag var dödssjuk. Nästan i alla fall.
Hej Agnes och Christer, börjar nästa mejl. Jag ligger hemma med värsta förkylningen. Jag hostar, nyser och snorar. Min fråga är varför man nyser. Jag förstår ju varför man hostar, men varför nyser man? Tack för en toppenpodd, hälsar Britt-Marie Tilly.
Nysning och hostning, det är två såna här reaktioner då, där man får in någonting som är irriterande i luftvägarna. Och en nysning, det är när man har något irriterande upp i näsan. Alltså det kan antingen vara någon liksom partikel som damm och rök och så, men det kan ju också vara någon sån här irriterande gas som svaveloxid då, till exempel, som luktar så här surt. Och då har vi lite receptorer där i näsan som känner igen det. Och då är ju tanken här att det är något som har fastnat där och vi måste ha bort det. Det går in en nervimpuls till hjärnan, en del av hjärnan som heter förlängda märgen. Och där sitter ett nyscentrum. Så där skickas det ut då nervimpulser till de här andningsmusklerna då. Och då drar man ihop dem jättesnabbt samtidigt som man öppnar upp så att liksom det blir fri passage upp i näsan. Men munnen är stängd. Så att luften pressas med jättesnabbt ut genom näsan där.
Och det är för att blåsa rent?
Ja, precis. Och hostning då, det är ju en likartad grej. Fast då är det saker och ting som har hamnat lite längre ner i luftrören och luftstrupen då, ner mot lungorna. Och då har man saker och ting som känner av det där. Och Då går in en signal till också förlängda märgen till ett annat litet centrum, då, ett hostcentrum. Och hostningen, då drar man ihop de här andningsmusklerna jättesnabbt samtidigt som man har stängt där stämbanden så att det är liksom luften inte kan komma ut. Och då får man ett jättehögt tryck och så öppnar man det där så bara vum, så blåser luften ut då. Men då är det stängt upp till näsan, så det är genom munnen då. Man kan ju inte nysa frivilligt, men man kan ju hosta. Det kan man ju göra. Ja, det kan man göra.
Nej, det är mycket lättare än att dra till en. Men någon gång har du sagt till mig också att det finns väldigt luriga virus som på något sätt kan tjuvkoppla de här systemen för att sprida sig bättre. Ja, att se till att man hostar så att det kommer ut mycket.
Precis. Och inte bara virus, utan till exempel vi har ju kikhosta och vi har tuberkulos. Båda två kännetecknas ju av att man hostar ohyggligt mycket. Och hosta blir ju som jättefart på luften, så att den slungas ut. Så att den kommer ju mycket längre bort än om man bara står och snackar.
Om vi går tillbaka till nysningen här som Britt-Marie ville veta mer om. Så minns jag när jag var liten och man hade inte så mycket att läsa annat än Guinness rekordbok och sådär. Där var det rapporter om en tjej som hade nyst, jag vet inte hur många år.
Vad hemskt, ja.
Men vad har hänt då? Är det nyscentrum som har hakat upp sig, eller varför nyser man när det inte slutar? Liksom?
Mm. Ja, alltså någonstans i den här så att säga, kopplingsschemat från om det är receptorer i näsan som är kroniskt aktiverade. Om du tänker på det, när man är allergisk, då nyser man ju ofta. Man hostar inte så mycket, eller hur? Så att lite grann är förmodligen de här cellerna som heter mastceller som styr allergi. De är nog inblandade i det här förloppet då. Man kan säkert nysa av andra skäl också då, men antingen är det att man har mer receptorer eller att man har överaktiv då signal in där, eller det här centret är överaktivt. Låter förfärligt.
I början av avsnittet här så hörde vi ett klipp från en tidigare inspelning när du bokstavligt talat höll på att trilla av stolen för att du hostade så mycket. Och så pratade du om den allmänna vanföreställningen att en förkylning bara är i 3 dagar. Rätt svar enligt Agnes Wold är
3 veckor. Det är lite olika, men just i år kom jag ju nämligen ihåg exakt när jag blev förkyld då. Och då var jag faktiskt alltså ordentligt med snuva och allting, alltså i ett par veckor, och sen hosta gjorde jag ju evigheter sen, och det är jag van vid, att får man en rejäl hosta kan ju den sitta i månader.
3 veckor säger du. Mm. Men det finns faktiskt de som går ännu längre. Micke till exempel som skriver så här: "Hej Agnes och Christer, ibland träffar man på folk som snörvlar och har sig och säger, nu har jag varit förkyld i 1 halvår, eller nu har jag varit förkyld i 2 år. Är det verkligen möjligt att vara förkyld så länge? Borde inte en virusinfektion läka ut efter bara någon vecka eller 2? Vad beror det på att de här personerna har besvär så himla länge?"
Nej, man kan ju inte vara förkyld med samma förkylning i 2 år, inte 1 halvår heller, utan man kan ju vara förkyld kanske 3 eller max 4 veckor eller sånt där, med ett förkylningsvirus. Men sen, man kan ju inte bli förkyld precis just då när man har blivit förkyld med ett virus, för då har man den här enorma inflammationspådraget som motverkar viruset. Men sen då när det lugnar ner sig så kan man ju bli förkyld igen då. Just när man har småbarn och sådär så kan det ju vara så att man upplever att man är förkyld hela tiden. Men det är man ju inte riktigt om man skulle kolla upp det där. Och sen så får vi inte glömma att allergi ter sig ju nästan precis som en förkylning. Med det här rinnande snuva och nysningar och sådär. Så att det kan ju vara någon människa som dessutom har någon liten hösnuva eller och är allergisk mot något som finns inomhus. Till exempel en katt eller något annat. Så
har man otur så drar man på sig en rejäl förkylning någon gång i september. Och sen så när man, den har läckt ut får man en till. Sen kommer ytterligare en, sen blir lite allergi under sommaren. Och då tror man plötsligt att man varit förkyld i flera år.
Ja, här i Göteborg så Arla Hassel och så. Då kommer ju redan i februari. Sen kommer björken då. Den var ju förut i slutet på april. Men den är säkert framflyttad lite. Så att du kan ha allergi mycket tidigare nu för tiden än förr.
Men de här som säger då att jag har varit förkyld i 2 år, då är det med största sannolikhet frågan om flera infektioner.
Ja, det tror jag. Det blir alltid värre framåt natten.
Det blir alltid värre framåt natten, sjunger Björn Skifs. Men i våra lyssnare Madeleine och Sinnas fall verkar det även gälla morgonen. De skriver så här: "Först och främst, som så många andra, vill vi säga att vi älskar programmet, så tack för att ni fortsätter. Och då vill väl vi gärna skicka ett tack tillbaks, eller hur Agnes?
Ja, tack för att ni fortsätter lyssna får man väl ändå säga.
Så här fortsätter det. Jag och min förkylda sambo diskuterar hur det kommer sig att man alltid känner sig värre på morgonen och kvällen när man är sjuk. Är det bara mentalt eller finns det någon fysiologisk förklaring? Och det här håller jag nog med om att det är framåt kvällen när man ska gå och lägga sig och när man vaknar helt igentäppt och svullen så där som det känns som värst.
Mm.
Varför är det så?
Nej, men jag håller med om det. Jag kan ju bara spekulera. Alltså, vår kroppstemperatur, den är ju lägst på morgonen. Och sen stiger ju den under hela dagen. Och det tycker jag man märker. Man har feber och sen får man ju oftare på kvällen. Eller man börjar huttra och så känner man att man är lite varm. Och på morgonen så tror jag att det är just det här att man har legat ner och så har svullnaden samlats i huvudet. Alltså när vi är uppegående då, alltså jag vet inte om det har att göra med att vi är upprätt position eller om att vi pratar och rör oss på ett annat sätt så vi får en annan dränering liksom så att vi inte blir så tjostiga som man säger i Göteborg, inte så igenmurade här uppe. Det är ju samma med rösten och så, man kan knappt prata, man är ju hes och skrovlig och sådär, sen så går ju det bättre under dagen sen.
Så det blir alltid bättre framåt dagen, hade kunnat vara en annan låt än sjöng Björn Skifs.
Ja, på eftermiddag, sen blir det sämre igen då.
Hej Agnes och Christer. I vår familj är vi 2 vuxna och 3 barn under 5 år. När ett barn blir förkyld så blir de andra sjuka efter varann och sen minst en av oss vuxna också. Ibland är det så långdraget så det känns som att den första som blir sjuk blir frisk och hinner sen bli sjuk på nytt innan alla har blivit friska. Kan det vara så att förkylningsviruset ligger på lur i exempelvis en vattenflaska som används under förkylningen eller på en handduk som det har torkats av snor med efter duschen? Kan viruset som ligger där liksom återaktiveras om man tar en klunk vatten från flaskan när man är frisk? Med vänlig hälsning, Lisa från Gävle.
Nej, det kan det inte, utan sådana förkylningsvirus måste andas in. Och det måste andas in från någon som andas ute, för det måste vara i små, små droppar som kommer in på rätt plats och sådär. Så att även om man har världens snorigaste handduk så kommer det aldrig att... Då får man köra in den där handduken genom näsan och längst bak. Och jag såg någon hemsk när jag var liten. Det var någon sån här sketch på tv, någon som åt ett band och drog ut genom näsan eller något sånt där. Det var väldigt vidrigt. Men så skulle man vara tvungen att göra, men det gör man ju inte. Utan handduken är ju utanför näsan. De här stället liksom där de här fastnar viruserna, det är ganska långt bak. Den kanske är 6, 7, 10 centimeter rakt in. Liksom. Det är där bak som viruset ska hamna. Då. Så det är omöjligt och vatten går inte heller. Utan det är säkert så att det första har smittat andra som har smittat det tredje och sen har någon fått ett annat virus.
Alltså det här med förkylningar som bollas fram och tillbaka som på någon sorts isolerad rymdstation tror jag de flesta småbarnsföräldrar kan känna igen sig. I en period i livet är det ju så.
Ja, men de bollas inte. Men däremot...
Nej, men känslan är ju den att nu är det samma och vi har fått det igen. Oh.
Men vad man kan måla fram och tillbaka, det är ju bakterier däremot som streptokocker då. Sådana här som ger halsfluss. För det hade jag och min äldsta dotter fram och tillbaka. Och man fick äta penicillin och man hade så ont i halsen och så. Och sen så efter ett tag så gick vi... med hela familjen och det visade sig att det var någon som inte hade symptom då, som hade de här i halsen. Då. Så där, bakterier kan du få om och om igen. Liksom. Men virus det blir ju den här, i alla fall om du har en rejäl förkylning, då ska du få ett ordentligt immunsvar. Då ska den inte riktigt komma tillbaka igen.
Föreställer man sig att förkylningen beror på att man har blivit kall så faller det sig rätt naturligt att söka tillföra värme i olika former. I begynnelseskedet känner man sig också gärna frusen och kall om händer och fötter och då känns det behagligt att värma sig, eventuellt krypa i säng med en extra filt och dricka varmt. Det är förståndiga åtgärder även om de inte påverkar sjukdomsförloppet något nämnvärt.
Det är förståndiga åtgärder även om de inte påverkar själva förloppet, säger doktor Myrman i detta Sveriges Radioklipp från 1974. Och det minns jag att du sa när du fick ditt beryktade adenovirus att du satte dig under en gammal filt. Du drog alltså bokstavligt talat något gammalt över dig.
Mm, tydligen, det hade jag glömt. Men...
Håller du med doktor Myrman om att det är en förståndig åtgärd?
Ja, och jag tror ju dessutom att det kan mycket väl vara så att det underlättar vårt försvar att man blir varm. Vi strävar ju efter att höja kroppstemperaturen när vi får in infektion. Och det är det som kallas feber då, eller feber är ju resultatet av detta då. När vi får varmare blod och så. Anledningen är ännu höljd i dunkel. Man vet inte varför det är så fruktansvärt bra att ha feber. Men det är ju det, annars skulle vi inte ha det. Och det är klart att om man hjälper till där lite grann så att kroppen inte behöver jobba så himla mycket för att få upp den här temperaturen utan man sveper in sig och så, så är det ju bra. Och frossa finns det ett begrepp och det är då att man huttrar och känner sig kall fast man är varm. Alltså man kan ju huttra och känna sig kall för att man är ute liksom utan jacka på sig i snöstormen, då huttrar man ju. Men då har ju blodet blivit kallt. Men när man är på väg att få feber, då är ju blodet varmt. Men vi känner oss jättefrusna och huttrar för att generera värme och sveper in oss för att minska värmeförlusterna. Och det är ju liksom ett sånt beteende som vi har då för att värma upp blodet då. Och det har kroppen bestämt att det är väldigt bra att göra.
Nu har ju du redan varit inne på det här, Agnes, men hur förståndigt eller oförståndigt det än må vara med värme när man känner sig sådär ruggig och sådär. Sånt här, hur man hanterar förkylningar, det kan leda till konflikter i hemmet.
Ja.
Och vi har en lyssnare där som heter Isabelle som skriver: jag har en fråga som jag och min man träter om här hemma sedan många, många år. Och det är så att när han börjar känna sig förkyld och lite risig, då tar han på en tjock varm pyjamas vid sänggående och påstår då att han svettas ut förkylningen och blir frisk. Jag hävdar att det är rent struntprat och inbildning. Kan du hjälpa oss att reda ut vad som faktiskt stämmer? Och nu känner jag att jag har lite dåligt samvete gentemot Isabel för hur han sagt hur det är.
Ja, jag är ju på pyjamasidan då. Så att,
den låter ju lite som din gamla filt, pyjamasen.
Ja, och sen är det ju så. Jag har ju en kompis. Hon anser att det är väldigt viktigt att man också sätter sig på sig sockor. Och jag kan hålla med om det lite grann, för att det är ju så, när man ska höja temperaturen in i kroppen, då blir man ju kall om händer och fötter. Och det beror ju på att man liksom lite skär av blodtillflödet där, så att det inte ska avdunsta massa värme om man koncentrerar det varma blodet in i kroppen. Så jag anser ju då att om man känner sig så här lite så här vidrigt ruggig och så kommer man och lägger sig under ett varmt täcke, då känns ju ändå fötterna som isklumpar ganska länge och man kan inte somna förrän de blir varma. Så därför rekommenderar jag även ett par yllesockor i tillägg till pyjamasen där, så blir kroppen väldigt nöjd.
Men blir Isabels man friskare eller känner han sig bara bättre när han tar på de här strumporna och pyjamasen?
Det kan vi ju inte veta. Vi har ju ingen kontroll. Vi får göra en randomiserad kontrollerad studie. Varannan förkylning så sliter hon av honom pyjamasen. Han får bara ligga under ett lakan och varannan får han göra så här. Men det är ju så att kroppen håller ju på att jobba stenhårt på den här reaktionen då, som vi kallar feberreaktionen. Och den gör allting för att vi ska höja vår inre temperatur. Och det som är så otroligt intressant då, vi är ju jämnvarma djur, så vi reglerar ju kroppstemperaturen själva då. Och den sköts ju extremt noga, så det sitter ju receptorer och känner av precis hur varmt och kallt blodet är. Men då ställs helt plötsligt den här om den här termostaten, så att istället för att kroppen vill vara 37,1 eller 36,8 så vill den vara 38. Och då höjs temperaturen tills vi kommer till det läget som kroppen har bestämt. Men det intressanta är ju då att de flesta djur på jorden är ju växelvarma. De får samma temperatur som omgivningen. Alla ormar och ödlor och sådär. Och det intressanta är att de har ju samma reaktion. Så att om man sprutar in mikroorganismer i dem genom en infektion, så kommer de att uppsöka värme och värma upp sig genom yttre påverkan då. Man har gjort sådana här experiment, så man har en bur då, så där man har en gradient. Då, så det ena änden är det kallt som det är i öknen på natten och den andra änden är det varmt som det är i solen. Och så sprutar man in bakterier på den här stackars ödlan och då kommer den att gå och lägga sig i den varma delen av buren. Och om man hindrar den att göra det så dör de faktiskt mer. Så att det här är någonting som är extremt primitivt, konserverat som man säger. Det är liksom, finns med oss genom hela djurserien då, evolutionsmässigt, att vi ska värma upp oss när vi får en infektion då. När jag var liten så medicinen har ju så konstiga saker för sig. Då sa man alltid att ja, det är väldigt dåligt med feber, för då kan inte kroppen bekämpa infektionen. Då skulle man stoppa i alla barn och alla vuxna, ska man stoppa i sån här febernedsättande. Min mamma trodde inte på det, så att vi hade ju inga sådana tabletter, så jag har aldrig i mitt liv tagit det då. Och jag tror inte heller på det, och nu som sagt vet jag att det här är ju fullständigt idiotiskt.
Och då, samtidigt finns det ju många tillfällen när man kan behöva ta en febernedsättande, till exempel om man ska åka och spela in en podd, Magnus Wold eller något annat, ja, som man inte kan säga nej till.
Det skulle vara då. Det måste vara den enda. Man får göra som man vill, men man ska inte tro att det är nyttigt på något sätt. Och det man verkligen har studerat på riktigt, det är immunsvaret då. Och det finns åtminstone två studier där man har tagit barn som fått en vaccination. Och då får man ju ibland en feberreaktion, därför man sprutar in såna här virus eller bakteriedelar eller hela som drar igång det här medfödda immunsystemet. Och då har man tagit hälften, lottat dem till att äta febernedsättande, och hälften får inte det. Och då har man sett att man får ett bättre immunsvar om man inte ger febernedsättande.
Ett till synes helt outtömligt fält när det gäller förkylning är ju olika preparat och livsmedel som påstås hjälpa.
Ja.
Jag tänkte att vi kan ta upp några exempel på raken här som folk har skickat in till oss. Och vi börjar i den lite blötare änden.
Okej, häng med. Här, det kommer ut i de andra respiraren. Det bara rinner och det är inga. Jag kan prata och andas med munnen. Bihålen rensar rent. Sen när halva kanal är färdig så tar jag andra näsan och kikar in. Här, det här är alltså jättebra. Det tar bort alla basilusker, så slipper förkylningar. Slipper allergier, bort med pollen. Så, yes. Voilà, pronto. Två gånger om dagen, jag lovar, du håller dig frisk.
I detta spännande klipp får vi lära oss hur nässköljning med koksaltlösning och näskanna går till. Jag använder förresten gärna koksalt själv när jag är förkyld, eftersom jag är så livrädd för att bli beroende av avsvällande nässpray, som du har sagt fungerar som omvänd Viagra.
Mm.
Så ibland lugnar du inte, ibland skrämmer du upp. Men frågan är då vilken roll koksaltet spelar. Jessica skriver så här. Hej Agnes och Christer, jag är uppvuxen med föräldrar som alltid har blandat egen saltlösning som vi använt till täppta näsor. Och min mormor har alltid hävdat att man ska gurgla med saltvatten vid halsont. Vad säger du om det här? Kan det vara en bra hjälp på traven vid förkylning, Agnes?
Det har jag väldigt svårt att tänka mig. Och om vi börjar med den första, hon som spolar där. Alltså, du får ju absolut inte, som tur är, in det här vattnet i bihålorna. Det ska jag vara väldigt tacksamma för. Alltså, bihålorna är ju såna här små håligheter i ansiktsskelettet då, som är klädda med slemhinnor. Och så är det en smal, smal gång då, ut till näshålan då. Och den här kan ju svullna igen den här gången, och då kan man få jätteont i de här bihålorna då. De ska ju vara sterila egentligen då, men det kommer ju alltid in lite bakterier, och då har vi ett fint system att rensa bort dem där. Men det kan bli liksom lite paralyserat där om det är svullna för mycket och så. Vi har ju en normalflora i näsan. Näsan övergår ju, den går ju ner sen den här hålan och går ihop med svalget som är bakom munnen där. Där har vi mycket bakterier. De här bakterierna sitter ju fast liksom, så att de spolas inte bort av det här, utan det är ju normalflora. De är vana vid att transporteras hit och dit saker och ting, och de lossnar inte så lätt. Och vad det skulle vara bra för att skälja bort sin normalflora, det förstår jag inte alls. Det tror jag inte på. Sen den här saltlösningen som du använder, är det sån här som är saltare än 0,9%, så att du drar ut vätska, eller är det liksom...
Just det, den är lite starkare. Vi har köpt den på apoteket.
Just det. Så då är det hyperton. Alltså då är teorin...
Så heter den, ja. Hyperton.
Hyperton.
Ja.
Då är det tanken liksom att du ska dra genom osmos, alltså att du ska dra ut vätska då. Alltså i vår kropp så har vi 0,9% koksalt, och då om det var 1,5 där eller sånt där, så skulle det dras ut där. Jag vet inte 17 om det gör det.
Det blir ju i alla fall lite renare andningsvägen.
Du tror det?
Det känns så. Mm. Men jag menar, det är väl det mesta man gör med förkylning, att det känns lite bättre, och det kan man väl unna sig om det inte är farligt.
Ja, absolut.
Men det här med att gurgla då, för det är ju många som gör. Jag har ont i halsen, jag gurglar med salt.
Nej, jag kan inte tänka mig. Vad skulle det hjälpa liksom?
Jag vet inte, det är därför jag frågar dig.
Alltså ont i halsen, ja nej. Alltså det är inte så att halsen är igensvullen. Näsan, den blir ju förvisso igensvullen, så att man liksom, det har vi pratat om förut, man andas ju egentligen med en näsborre i taget, fast man tänker inte på det. Men det kan man ju testa på kvällen när man lägger sig. Man täcker för den ena. Ja, nu båda täppta. Men man märker då att den ena är mycket lättare att andas genom än den andra. Och så andas man genom den kanske någon kvart, och sen så byter kroppen och andas genom den andra då. Och så får man väl anta att då under den andra tiden så rensas den här andra näsborren och så. Och så när man är förkyld så blir man ju täppt, och i värsta fall så kan man ju inte andas genom näsan, så ligger man ju andas genom munnen och så blir det som klister i halsen och ja, det blir torrt, eller hur va? Men det blir ju inte så att när man har ont i halsen att det är svullet liksom.
Artisten Coco Beng bjuder på ananas, och det hänger såklart samman med nästa fråga som kommer från signaturen Humlan. Ett väldigt kort mejl. Hjälper ananasjuice mot förkylning, står det bara.
Det tror jag inte.
Men det är intressant ändå, för oftast brukar det vara apelsiner eller citroner det pratas om när det kommer till just förkylning.
Det är ju den här idén om att mycket C-vitamin skulle hjälpa, och det var ju Linus Pauling som var Nobelpristagare, inte alls för detta, utan han hade ju gjort några bra grejer också. Men sen fick han för sig när han blev lite äldre att jättestora doser C-vitamin skulle bota förkylning. Det var på 50- eller 60-talet. Det var ju naturligtvis helt fel, men av någon outgullig anledning så har detta bitit sig fast något så fullständigt enormt. Det är helt orimligt, eftersom C-vitamin, det är ett vattenlösligt vitamin, och vi tar det liksom inte upp mer än vi behöver, så att det kissar man bara ut. Så att det är liksom, det är ingen idé. Och det är ju massa som håller på med massa smoothies och skit nu för tiden, och det ska vara så mycket C-vitamin. Men jag förstår inte, det var lite sånt när jag var liten, och sen har de varit lugna med C-vitamin, men de har kommit på bred front igen. Jag tycker det är otroligt larvigt, för det har vi verkligen ingen brist på.
Så ananasjuicens potentiellt helande krafter, de sågar du av?
Ja.
När det kommer till förkylning, det kan ju finnas andra nyttiga aspekter av det. Nu kommer det sånt där litet ljud.
Jag är så trött på detta, vad som är nyttigt och inte. Om man gillar ananasjuice så drick den för guds skull. Och gillar man inte så låt bli.
Vitlök vet jag att du bland annat till min mammas förtret har uttalat dig om i tidigare förkylningsavsnitt. Att det inte finns några bevis för att det hjälper. Honung har vi nog också varit inne på. Men det ska faktiskt bli lite mer av den varan. För vi har fått ett mejl från en lyssnare som verkar umgås väldigt mycket med just såna här små flitiga rackare. Hej Christer och Agnes, jag har sedan i våras kunnat kalla mig själv för biodlare. Under tiden jag utbildade mig fick jag hela tiden höra att honung var någon slags mirakelkur mot de flesta åkommor som plågar oss människor. Det här är påståenden som har följt med sedan barnsben och som vid varje givet tillfälle har upprepats. Honung är antibakteriellt, bra mot förkylning, bra mot det ena och bra mot det andra. Som civilingenjör är jag av naturen skeptisk så länge jag inte finner några vetenskapliga bevis. Men jag kan ändå inte låta bli att hoppas att det ska finnas någon form av magi i honungen förutom att den är så god. För tillfället ligger jag sjuk i covid och mina funderingar snurrar. Finns det några medicinska belägg för honungens kraft? Skulle jag så att säga kunna dränka min covid i honung och mjöd och bli snabbare frisk? Med vänlig hälsning, Fredrik.
Ja, det finns en väldigt bra organisation som heter Cochrane, C-O-C-H-R-A-N-E. Det är en frivillig organisation som bildas, jag tror, kanske på 90-talet eller så, för att jobba med sådana här systematiska litteraturöversikter. Alltså att man samlar forskningen och gör det på ett systematiskt sätt och i ett visst ämne. Och då man har en databas så går man bara in där. Och så, då tog jag Cochrane igår och så skrev jag honey. Och till min enorma förvåning så kom det faktiskt fram tre artiklar. En, honung mot brännskadad hud. Att det hade någon visst läkande effekt då. Men sen var det faktiskt en mot hosta hos barn. Och man hade gjort, alltså nu pratar vi om riktiga studier, sådana här randomiserade, kontrollerade studier där man har liksom, hälften har fått honung då och hälften har fått någon placebo, alltså någonting som de tror är verksamt som inte är det. Och man hävdade faktiskt där att det fanns lite belägg i alla fall för att man kunde förkorta hosta hos barn, alltså i början av en förkylning så kunde man få lite mindre hosta. Sen hur bra evidensen är, det är som med Cochrane, de gör ju om de här analyserna, de väntar 5-10 år så gör de en ny, då har det kommit lite mer studier så, och det är inte så ovanligt att det visar sig att det är som man trodde var, det har försvunnit nu när man får lite mer studier så. Men av allting man nu skulle kunna dricka och äta vid förkylning så är väl honung i alla fall den som inte är helt utan någon som helst så att säga belägg då. Men jag tänker att det kan ju vara socker. tycker detta. Alltså för jag tycker det är så enormt tydligt att när man blir förkyld så vill man ha snabba kolhydrater. Det är i alla fall jag. Så det är det första symptomet jag får, att jag blir enormt sugen på söta grejer. Och det tror jag beror på att immunsystemet vill gärna bada i socker då, så att de cellerna som håller på, de kan inte äta fett till skillnad från oss andra celler då, våra andra celler i kroppen, utan de behöver faktiskt blodsocker. Så därför höjs blodsockret också om man har kraftiga infektioner och sådana här bakterier i blodet, så får man väldigt högt blodsocker. Så att jag kan tänka mig att även sockret där kan vara bra.
Då vill jag gå tillbaka till ananasjuicen. Den måste också vara oerhört söt. Mm. Och även apelsinjuicen.
Ja.
Så även om det inte är C-vitaminen så kanske man behöver det där sockret för att orka med att bli frisk.
Ja, orka. Men det är säkert.
Fan vad jag hatar den här rusningstrafiken, sällskrigspaniken, svetten och barnskriken, förseningar.
Nu har vi pratat en hel del om sånt som folk tror hjälper mot förkylning, även fast det kanske inte gör det. Men när det kommer till Timbuktus låt Pendelparanoia och nästa mejl handlar det nog snarare om att undvika saker. Så här skriver Marie: jag har under många år pendlat till jobbet med tåg och tunnelbana. I höstas kändes det som att jag var förkyld 10 veckor i sträck. Jag blev less och började ta bilen. 3 månader senare har jag haft 0 förkylningar. Är det en slump eller håller man sig friskare om man skippar kollektivtrafiken?
Det är klart att om man inte träffar några människor och bara åker bil, då är det klart att då kanske man inte exponeras för några förkylningsvirus. Då får man ju inte heller några arbetskamrater som man sitter och har det trevligt med och inte umgås och gå på trevliga fester och så här. Man måste ju tänka också att om det nu var 10 veckor från hösten, vi säger oktober till januari, säger vi, om man hade förkylningar då, sen så är ju liksom lite den här förkylningssäsongen över. Det kan ju varit så att när hon började åka bil, då hade den här kulmen av förkylningssäsong gått över då. Jag tycker inte man ska åka bil för att inte bli förkyld. Dels tycker jag inte man ska åka bil rent allmänt om man inte behöver. Men,
då är det klimatskäl.
Ja, precis.
Inte att du tror att det är farligt.
Och sen att det tar så mycket plats och det är så stökigt med alla bilar och det är tråkigt för alla som inte är i bilen. Men sen så är liksom rent allmänt är det ju inte smart att försöka undvika förkylningar medan man är ung och frisk. Och det kan vi ju se nu då. Alla är ju jätteupprörda i år då för att vi har fått så himla mycket förkylningar. Och det har vi ju därför att vi i 2 års tid har undvikit så mycket kontakter och vi har hållit avstånd och vi har tagit hem våra barn från dagis när de har haft snuva och sådär. Eftersom jag jobbar på ett mikrobiologiskt labb så kunde man ju se då, alltså det totala liksom stoppet på inflöde av alla prover med bakterier i. Det kom inga pneumokocker, det kom inga RSV och inga influensor. Och det var 0 i 2 års tid för att vi skyddade oss mot covid då. Och resultatet det är ju då att nu har vi fått 3 års förkylningar på varandra. Liksom. För då har vi inte skaffat oss immunitet under förra året och förra året. För då hade vi inte de här vanliga, vi säger att det är kanske 15, 20, 30 olika virus som brukar cirkulera då. Och då får vi dem nu istället. Och då är ju folk jättesura och gud, det är så hemskt och vi får RSV och vi får allting. Men det är bättre liksom att få lite förkylningar då och då. Och en vuxen människa har ju i snitt 2-3 förkylningar per år och det är inte så dumt att få dem. Förr eller senare så hamnar man där på hemmet med en massa personal och andra vårdtagare och då blir man exponerad. Jag tror att det är bra att vi är sociala människor och vi behöver bygga upp vårt försvar mot förkylningar. Det är säkert så att om 10 eller 15 år så har vi en massa jättebra vacciner då med den här mRNA-tekniken, så då kanske vi kan glömma det här med förkylning. Alla får en liten cocktail av förkylningsvirus RNA då.
Men fram till dess då? Och kollektivt för immunförsvarets skull.
Ja, precis.
Miljön brukar vi prata om, det är en ny slogan.
Pigga upp ditt immunförsvar.
När det är trångt på spårvagnen på vinterhalvåret så brukar jag själv alltid se till att försöka stå lite bortvänd från folk, gärna med huvan uppdragen. Mm-hmm. Tror du på något sätt att det hjälper?
Det tror jag.
Du tror det?
Mm. Och sen som om man inte ska smitta andra så man håller munnen stängd. de här små dropparna som vi diskuterat, de kommer endast ut ifall du har munnen öppen. Andas du ut genom näsan kommer inte ut en enda covid-droppe liksom. De fångas upp i näshåret och allt det här liksom. Så att sitter du surt som en riktig svensk och stirrar ner i din mobiltelefon och håller truten, då är du inte smittsam. Så att det gnällde ju folk så på att svenskar var så tråkiga och satt och stirrade i sin mobiltelefon. Men det är väldigt bra när det gäller att inte smitta andra.
Myter och missuppfattningar.
Ju fler avsnitt vi gör av den här podden, ju fler myter och missuppfattningar om kropp och hälsa är det som dyker upp. Finns det något särskilt du får lust att lyfta fram och sticka hål på idag?
Jag tror ju då det här att om kroppen känner sig kall så klä på den då, för det är det den vill. Det finns ingen anledning att gå där och känna sig iskall och så, utan sätt på flanellpyjamasen bara.
Det känns ju som att vi allt oftare landar i lyssna på din kropp. Och det tycker jag är väldigt roligt, för att det låter ju som någonting som dina fiender i influencerbranschen skulle kunna säga.
Det säger de absolut inte. Man ska ju bara plåga sin kropp hela tiden. Du ska ju bara äta sånt som du egentligen tyckte var förfärligt. Och sen ska du låtsas som att du tycker det är underbart. Du har ju alla de här bilderna med kvinnor som skrattar till quinoa och tråkiga salladsblad och så. Man står och skrattar hysteriskt inför någonting ganska trist.
Men du tycker att det är bra att lyssna på sin kropp, i alla fall när man har feber?
Om man inte vet någonting, vilket, ja, ibland vet man ju saker och ting. Till exempel att om man har hjärtsvikt ska man ligga med huvudet högt och lite sånt där. Men om man inte vet, då är det väl bättre att göra som det känns bra än att få för sig att man ska göra tvärtom. För att någon har sagt det i någon hälsotidning, det tycker jag man ska undvika.
Finns det något tillfälle då du tycker att det är väldigt dumt att lyssna på sin kropp?
Ja, det är väl, personligen skulle jag inte gå ur sängen om jag lyssnade på den på morgonen. Jag skulle bara ligga kvar där och lyssna först på radion, sen alla poddar. Så skulle jag ringa på butlern och äta frukost i sängen. Jag är inte förtjust, det blir en smula. Så.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag, så varar en förkylning längre än de flesta av oss tror.
Ja, de flesta vet väl att det var ganska länge, men av någon anledning så säger man ofta 2-3 dagar eller 3-4 dagar. Så det, ja.
Hostar och nyser, det gör vi för att vi vill rensa ur lungor och näsa.
Precis.
Och ibland kan det vara ett virus som har varit där och trixat så att vi hostar mer än vad vi egentligen behöver.
Precis.
Jag älskar när du säger så. Precis. Anledningen till att man brukar känna sig mer förkyld på morgon och kväll är att...
Jag tror i alla fall att på morgonen så har man legat ner och man har svullnat igen mer upp i näsan. Så när man ställer sig upp och blir lite mer aktiv och går runt så här, så drar den här svullnaden ner lite grann.
Om man vill skölja näsan med koksalt och proppa i sig C-vitamin och honung när man drabbas av förkylning, då får man gärna göra det. Men man kan inte vara helt säker på att det hjälper.
Nej. Och så tycker jag det är bra om man kan slippa höra om folk som sköljer näsan. Personligen då tycker jag är ganska äckligt.
Är det någonting viktigt du känner att ja, det där måste med också?
Nej.
Tack för att du kom hit.
Tack själv.
Och såklart till er som lyssnar. Förresten, det var faktiskt en liten grej till här. Det handlar om en av de saker som har väckt mest reaktioner i poddens historia just när det kommer till förkylningar. Och då pratar jag naturligtvis om det här. Mancold, mancold, jag har fått en mancold. Ingen kvinna förstår denna känsla. Här hörde vi Henrik Widegren leverera en musikalisk version av begreppet mancold. Det beryktade fenomenet med att män påstås uppleva förkylningar värre än kvinnor. När en kille blir riktigt förkyld etc. Du minns att vi har haft där uppe förut, Vagnes?
Precis.
Och om jag minns rätt sa du då att det är svårt att mäta den exakta graden av lidande. Men att kvinnors och mäns immunförsvar skiljer sig en hel del åt. Så omöjligt är det inte att det skulle kunna vara värre för män. Men du lät ganska skeptisk ändå, ända fram tills vi fick ett mejl från en lyssnare vid namn Alex. Som har bytt kön och hävdar att förkylningar faktiskt har blivit värre sen han gick från hon till han.
Ja, det var ju helt fascinerande.
Ja, du kallar det för en mycket intressant crossover-studie.
Precis, alltså det är när man är i sin egen kontroll. Och det är ju fantastiskt bra, för då har man ju sin egen kontrollgrupp där.
Jag vet inte vad oddsen är för att någonting sånt här ska inträffa. Men vi har faktiskt fått in ett till mejl från en annan person som heter Alex, som också har bytt kön.
Okay.
Alltså det är helt otroligt. Ja. Jag tänker att jag ska läsa det för dig här som avslutning.
Ja.
Jag blev häromdagen tipsad om ert program där en lyssnare vid namn Alex berättar om sin upplevelse gällande förkylningar både som kvinna och som man. Det lustiga är att jag har precis samma erfarenhet. Jag har först levt som kvinna och nu som man och genomgått behandlingar i snart 5 år. Efter 1 till 2 år med hormonbehandling, testosteron, så började förkylningarna påverka mig mer. Specifikt så blir jag allt oftare sjuk, minst 5 gånger om året mot tidigare kanske 1 gång om året. Varje gång ligger jag hemma i en vecka, trött och med allmänna förkylningssymptom som hosta, snuva, feber och så vidare. Som den tidigare Alex påpekade så visar inte denna statistik särskilt mycket kanske. Men det var ett så lustigt sammanträffande att jag bara var tvungen att skriva. Allt gott från Alex nummer 2. Vad säger du om det här, Agnes?
Ja, det tycker jag var helt fantastiskt. Och det är ju inte alls så att det säger bara lite grann. För nu har vi ju 2 crossover-studier här då. Så att jag är beredd att vända helt om i frågan då. Och oddsen är, tycker jag nu, på den här mansförkylningssidan då.
För du menar att vi kan vara på väg att bevisa att man cold existerar?
Ja, alltså hoppas att någon som forskar på sånt här kan höra detta. För då är det ju otroligt intressant om man kunde samla in. Det räcker ju med 10 stycken personer i och med att man är sin egen kontroll. Och om alla som har gått från kvinna till man känner så här, och sen ska man ju gärna ha några som går åt andra hållet. Det är ju inte säkert det ändrar sig då, men om det är så att man känner sig mycket sjukare. Och sen så är det ju jättespännande om man också kan göra något objektivt mätt mot mäta någon inflammationsparameter och sånt där. Så det är ju otroligt intressant.
Men enligt den information vi har fått in till podden så lutar du mer åt att man cold existerar än att det inte gör det?
Ja. Det gör jag. Det är ju otroligt välkänt att kvinnor har ju mycket högre risk för autoimmuna sjukdomar, alltså när immunsystemet angriper ner i kroppen då. Och på så sätt har ju kvinnor bättre immunitet. Och kvinnor överlever ju infektioner betydligt bättre än män. Alltså det såg man ju till exempel på covid då. Det var ju ungefär fördubblad risk att dö för en man jämfört med en kvinna i varje åldersgrupp då. Och anledningen tror jag då att det är så olika immunsystem, det är ju att kvinnors immunsystem, det måste ju vara designat för att klara av att gå och bära ett foster då. Hälften av proteinerna är från pappan och det är ju främmande, det är ju lite som att operera in en främmande njure liksom. Så att det kan hända att kvinnorna har någon sorts immundämpning där då för att inte stöta av fostret och som kanske gör att de inte får lika mycket symptom, vad vet jag, ingen aning, men jag tycker det var extremt intressant.
Det var kanske det mest oromantiska sätt att beskriva en graviditet jag har hört. Det är lite som att operera in en främmande njure.
Ja, det är
välsigna tillstånd brukar man prata om.
Dugg romantiskt att vara gravid. Om du klagar över förkylning så kan man säga att det är liksom en piece of cake jämfört med omkring där. Mm,
men nu vet vi att det är lite värre för en man.
Ja, just det. Så det är därför de inte kan vara gravida. Just det.
Ska vi säga så eller?
Det gör vi.
Tack för idag.
Tack ska du ha.
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla våra poddar, de hittar du i vår app, Sveriges Radio Play. Tekniker för det här avsnittet, det var Robert Ignelius. Klippte gjorde Simon Westerdahl. Ljud, Mikael Ekblom. Arkivsök, Adam Bergsten och Stefan Lysarides. Och producent, det var Hanna Andersson.